Välkommen till Ett större liv, podden för personligt växande, gemenskap och medveten hälsa. Jag heter Leila Andersson och det här är avsnitt 21. Avsnittet presenteras i samarbete med yogatrender.se för det senaste inom yoga, yoga-event och yogamusik. Följ yogatrender.se på Facebook eller gå in på yogatrender.se för att inspireras och motiveras till ett större yogaliv. Det här avsnittet presenteras även i samarbete med Rising Sisterhood. Gemenskap, systerskap, kreativitet och växande tillsammans med kvinnor från alla åldrar och kategorier. Välkommen till nästa Rising Sisterhood-cirkel som är fredag den 8 december på Conscious Life Center i Stockholm. Varsågoda, nu podcast för ett större liv, avsnitt 21. Välkommen till podcast för ett större liv. Jag heter Leila Andersson och idag har jag med mig Eva Smutsinski. Vi sitter i hennes lägenhet i Stockholm och det är, vad har vi? Det är oktober redan och en fantastisk höstdag. Eva och jag, vi har träffats via yogan och jag är ju alltid intresserad av att ha med gäster som kan berätta sin historia på ett närvarande, autentiskt, öppet sätt som skapar igenkänning. För igenkänning, den här podden är lite en igenkänningspodd har jag märkt, och det skapar läkning. Och det som tilltalar mig så mycket med ditt jobb som du gör främst via yogan, du ska få själv berätta vad du gör mer sen, men det är just att det är så historieberättande. Du berättar små historier som är, men som skapar en som sagt en läkande igenkänning. Och jag sa precis här innan när vi började att det är som att du berättar, och det är också helt förankrat till din kropp via yogan, men också ett enormt, som jag uppfattar det, intresse för kroppen och hur kroppen fungerar. Så att jag har en väldigt stark känsla av att du verkligen berättar historier om livet via din kropp och lever ett autentiskt och liksom öppet liv där kroppen är ditt stora verktyg. Och därför, jag är jättenyfiken på att djupdyka mer i det och hur det fungerar och konkretisera det lite mer tillsammans med dig. Jag tänker att du kan få svara på om jag har uppfattat det rätt och berätta lite, börja lite och berätta om vem du är och ja, vad yoga betyder för dig. För vi kan börja med yogan om det känns bäst att börja där. Eller vart vill du börja? Ja. Välkommen!
Tack! Tack! Ja, vad smickrande att du ser det så. Och jag tror att du refererar till sociala medier.
Ja, precis. Ja, precis. Vilket också faktiskt är, som vi har pratat om, ett ämne som vi har ett gemensamt intresse för, kan man säga. Så vi får se om vi kanske pratar lite om det också.
Ja, kropp och sociala medier är ju väldigt komplext, så att det är, ja, men som sagt, jättefint att du ser det som att jag använder det som någonting bra. Ja, men jag började inte röra på mig. Jag är 36 år. Och jag började kanske röra på mig regelbundet när jag var runt 30. Och har absolut ingen bakgrund inom någonting fysiskt. Wow. Och hade verkligen, alltså inte frånkopplad från min kropp så. Jag duttade och liksom doppade tårna i så här, jag kanske gick på gym i 2 månader och så blev jag förkyld. Och så var det så skört så att jag föll på det och... hade svårt att träna med andra i grupp, till och med på så tillåtande ställen som Friskis och Svettis. Och, så det fanns en längtan inom mig att ha en kärleksfull och aktiv relation till min kropp. För jag var väldigt mycket i mitt huvud och är det fortfarande. Jag har läst på universitet i nästan 8 år. Så att, och det har jag älskat att göra. Men där var mitt stora intresse. att förstå saker och filosofera och så. Så att det kändes som att jag förbisedde min utveckling i min kropp. Mm.
Vad häftigt, för att jag har, när man följer dig, för jag ska också kanske lägga till att vi har inte känt varandra så länge, så jag vet inte så mycket om dig.
Mm.
Och det här är så intressant med liksom uppfattningar man liksom skapar om människor.
Ja.
Det är så jävla häftigt. För när man följer dig och pratar med dig och träffar dig, och som till exempel när jag var på ett av dina yogapass för ett tag sedan och du skulle guida mig genom huvudstående, och det var bara ett sånt fantastiskt ögonblick, för det var så himla fint hur du liksom guidade mig genom det, för det var ett ögonblick av verklig liksom kroppskontakt och liksom ett sätt att förmedla närvaro i kroppen och kärlek till kroppen genom det. Alltså det var så häftigt i ögonblicket. Men det, så det intrycket jag har fått, det är verkligen att du har en sån, ja, men en liksom kärleksrelation till din kropp.
Mm.
Vilket när du beskriver din historia nu, så har det inte alls varit så coolt att höra din historia till det.
Ja, jag får många gånger höra från,
wow.
Men du vet, man stöter på någon gammal bekant, gymnasiekompis eller något sånt. Eller gymnasiet, herregud, det var ju många år sedan. Kanske att jag inte träffat någon på 8 år sedan, som absolut blir förvånade att jag är där jag är idag. Men så vill jag verkligen lägga till att så här, bara för att man inte tränar betyder inte att man är frånkopplad från sin kropp. Så att jag tror att ändå att så här, alltså jag kanske alltid har haft de här funderingarna på att jag kan bli mer vältränad och smal och hela den där skiten som vi också kan prata om. Men det har inte alls betytt på något sätt att jag, alltså jag tror att jag ändå har haft en väldigt fin relation till min kropp och min sexualitet och att kunna hylla sin kropp på olika sätt liksom, så. Men just träning har varit väldigt, väldigt komplicerat med det.
Och hur var det via yogan du hittade tillbaks till det då, eller var det liksom eller hittade till, eller?
Jag tror att jag, alltså dels träffade jag min kille Anders, vi har varit uppe i 9 år. Han är fantastisk. Och när vi träffades så var det jätteintressant, för att han var precis inne i en väldigt hård träningsperiod och höll på och så här räknade hur många nätter han skulle äta till frukost och vägde så här hur mycket ägg och, alltså totalt inne i en sån här def. Och liksom var så här, titta på mina rutor och så här. Och jag var så här, gud, du är ju sjukt snygg. Men jag la ju på, jag projicerade jättemycket och tänkte att så här, om inte jag tränar så kommer han inte tycka att jag är attraktiv eller intressant. Och han var totalt ointresserad av vad jag gjorde. Det enda han sa, för jag rökte när vi träffades, jag rökte 14 år och jag rökte mycket. Och det vill jag verkligen sluta med. Det var också så här, jag försökt flera gånger och jag visste att så här, jag kommer sluta, men alltså, jag hade så svårt. Och då när vi träffades så sa han att det här tycker jag är jättejobbigt. Jag sa, jag tycker också det är jobbigt. Du måste ge mig några månader, för jag kan inte bara sluta från en dag till en annan. Jag måste gå in i det här nu, den här processen, och jag måste ta ett farväl av mina cigaretter. Och det hjälpte jättemycket. Det är ju, alla förändringar man gör, om man har stöttning från någon som står nära, är ju, det blir lättare. Så jag kunde ringa honom när jag var på en fest och bara, det här var när man fortfarande fick röka på uteserveringen, och bara så här, alla röker och jag vill verkligen ta en cig, och han bara, nej, ta den inte, så här. Ta något annat, gå och köpa tuggummi eller vad fan som helst. Så det var en jätteviktig del i mig, att se hur någon annan kunde träna och inte ha någon typ av åsikt om jag tränade eller inte. Och jag såg hans enorma glädje. Så det var typ en pusselbit.
Jag måste bara säga, det där är så viktigt, det du säger nu. Att inte ha en åsikt om du tränade eller inte. För jag tror, och har varit med om det själv, för när jag träffade min man så var han typ lite likadan. Och jag läste ju också in att han hade en massa åsikter då om vad jag gjorde eller inte gjorde, vilket han inte hade. Och det kunde ju skapa saker emellan oss som inte hade behövt vara där om jag inte hade läst in det. Så fint att du poängterar, eller jag, för mig personligen tycker jag det är fint att du poängterar just det.
Verkligen. Hur lång tid tog det för dig?
Och det tog flera år.
Ja,
det tog flera år att släppa det. Nej, gud nej. För att jag var ju tvungen att gå igenom en hel process av att lära mig att älska min kropp och komma ner i min kropp. Ja. För det var ju där skon klämde, inte hos honom.
Nej.
Liksom.
Nej.
Så det tog ju flera år. Ja. Ja. Oh lord, det tog år.
Ja. Det är så viktigt att omge sig med människor som inte bekräftar ens egna liksom, hjärnspöken. Utan mer att han liksom, jag fick ju ingen medhåll någonstans om någonting, så det blev så tydligt vad jag höll på med själv.
Mm. Exakt. Ja. Gud vad jag glad jag är att du tar upp det där. För det där är... Och jag kanske, det kanske såklart inte stämmer för alla tjejer, men det känns som det är en väldigt, i och med att vi ofta, såklart också killar också på jättemånga sätt, speciellt idag, fastnade det här med kropps men, negativa kroppsuppfattningar och hit och dit, men speciellt tjejer har liksom en sån, kämpa så mycket med sina kroppar och sin kroppsuppfattning och hit och dit, och då just det där att inte bli bekräftad av i det man sitter fast i av den som är en närmast.
Mm.
Så viktigt.
Mm.
Så viktigt.
Mm. Mm. Absolut. Ja. Ja. Jag känner att jag har sån tur där. För om man tror på alla de här bilderna att man ska leva upp till, så tror jag att det är svårt att hitta någon. Att jag tror det är svårt att tacka nej till om man träffar någon som bara liksom uppfyller ens egna föreställningar om hur det ska vara, så tror jag det kan vara svårt att kanske identifiera det som det här är dåligt för mig.
Mm.
Vi är dåliga för varann.
Mm.
Så. I varje fall på det planet. Mm. Men, och jag måste lägga till att det fanns en period i vårt liv där han gick upp mycket i vikt.
Mm.
Och jag tror att det var också en fantastisk grej, för att han tyckte att han var fantastisk ändå.
Oh.
Han går ju runt väldigt mycket och nu älskling, förlåt. Men det är så fantastiskt. Han går runt mycket och liksom går gärna runt naken och men han älskar sin kropp så himla mycket och han tittar sig själv i spegeln och springer och vilken storlek han är. Han bara såhär, damn, typ. Kan stå och beundra varandra. Och då var det nästan som att såhär, men herregud, det här är ju verkligen på djupet. Det här, han bara älskar sin kropp och sig själv oavsett storlek.
Mm.
Och det visste jag innan, men man vet inte det. Jag fick någonting ännu mer där då liksom. Men det är hans liksom bidrag till mig. Men i mig själv så tror jag att det fanns... jag tror inte jag kanske hade utrymme och tid och intresse för träning heller. Jag hade inte hittat någonting som var så wow. Och som sagt, jag pluggade mycket då. Så jag var väldigt fascinerad av psykologi. Och kanske när han gick på gymmet eller någonting. Då satt jag och slukade insidan på DN och ville höra om allas problem och hur man löser dem och hur funkar kroppen i relation till stress, kanske mer sånt, och hjärnan och men sen i varje fall så skulle jag komma igång och träna, och jag började med att gå till Friskis och Svettis och gick på sån här cross trainer. Alltså maskinen, inte pass.
Så, ah, jag vet, så här, den har jag stått på många gånger. Oh lord, den där cross-trainern. Alltså herregud, jag hade till och med en hemma en ganska lång
period. Jag älskar cross-trainer.
Jag är lite trött på den nu faktiskt. Jag har stått på den så många timmar i så många år. Så just nu är jag lite trött på den. Jag kanske kommer tillbaka någon gång. Men just nu är det nej.
Jag har faktiskt inte stått på den på jättelänge. Mm. Men jag gick dit. Jag var såhär, alltså jag är så jävla bra. Jag går på ett gym. Jag har ett kort som jag använder. Jag kanske gick dit en gång i veckan. Jag stod och tittade. Där är såhär crossfiners placerade på övervåningen. Så man ser ner i liksom lilla gymhålan. Och bara så här kunde stå och titta på folk. Och lyssna på sin musik. Och jag fick så endorfiner av att röra på mig. Jag tyckte det var helt fantastiskt. Så jag stod där ganska länge. Över tid, och sen så kanske jag gav mig på något löpband, och sen började jag våga gå på klasser, och jag kommer ihåg att jag hade vänner som sa, men du kan gå på gympamedel, så, och jag bara sa, men jag kommer gå på gympasoft, och jag sa, tack gode gud för att det finns gympasoft eller vad fan det heter. Och så var jag alla pensionärer och jag höll på att dö. Och jag hamnade dessutom med, du vet, så här, vad är soft och vad är medel?
Liksom, jag har gått på Friskis, jag vet precis vad
alltså,
de
jag
där är.
Alltså jag höll på att dö, jag höll på att spy. Ja, alltså jag var så otränad och alla år av att röka. Det är jättejobbigt att börja röra på sig i 60 minuter på det sättet. Så. med kondition också. Mm. För styrketräning känner jag så här, även om du maxar i stunden så släpper ju den där precis efter, du får någon återhämtning. Mm. Och sen sen gick jag och började springa för att jag kände så här, att springa är det absolut jobbigaste som finns, men det är också det som jag identifierade med störst kroppslig frihet. Och så vill jag gärna fortsätta det här med att gå in i mitt eget flow. Och så började jag springa, och så skulle jag springa maraton, och jag var så här helt frälst och sprang med Team Stockholm maraton, och sen så skadade jag mitt knä. Det bara small till. För att jag gick ju från, alltså jag följde ett program, men jag tror inte det programmet var så bra för mig. Som jag belastade ju väldigt mycket. Och då hittade jag yogan. Ja, som så många gör när de har en skada.
Kris eller skada, precis. Emotionell kris eller skada. Ja, precis. Ja. Ja. Mm-hmm. Vad började du med för yoga då?
Då gick jag också på någon yoga på Friskis. Och jag tyckte det var väldigt svårt. Alltså, det är ju ett helt system. Det finns ju så här, det är klart du kan lägga dig i barnets position, och barnets position känner jag så här, det är väldigt tillgängligt när jag har svårt att återhämta mig i min andning för att jag har flödat så hårt. Jag måste liksom, jag vill lägga mig i barnet, eller att det är någonting som pågår känslomässigt. Men att lägga sig i barnet för att du har ont i knät, det känns inte som ett alternativ. Nej. Det är inte så här, du vet. Och det, var så här, det är stora klasser, och så är det instruktörerna på Friskis har ju inte alltid en yogalärarutbildning. Nej. De har en utbildning av en helg, så man kan inte ställa så stora krav på dem att de ska förstå. Och så att jag yogade på där, men jag var väldigt frustrerad. Och så hittade jag till spinning, för jag ville fortsätta. Så jag liksom höll på att spinna alltså 5 dagar i veckan, och var verkligen såhär, jag måste kunna hitta någonting annat än det här, men allt annat gjorde ont. Men jag fortsatte med yogan, och sen så upptäckte jag Sats, som hade liksom ett lite större utbud. Och sen så åkte jag på en resa och gick på en yogaklass där, och den här läraren började klassen med 60 personer och frågade varenda en vad man hade, om man hade några skador.
Wow.
Så man fick svara så här, ja, mitt knä. Och han bara, vadå ditt knä? Vad med ditt knä? Vart har du ont? Vad är det du inte kan göra? Och på något sätt så var jag så extremt imponerad att han kunde komma ihåg. Men han, nu förstår jag hur han grupperade det där, liksom knäna, axlarna. Alltså alla har ju krämpor någonstans.
Precis.
Men för mig var det så här, wow, liksom. Och han kom till mig några gånger, och då fick jag, tror jag, något så här, jag blev sedd och jag blev inspirerad att så här, jag måste ta ansvar för den här skadan. Och på den här klassen så sa han, för er som vill, det här var på Bali, på Yoga Barn i Ubud. Jo, då sa han efter klassen att för er som är redo och säga upp er för era jobb och stanna kvar i Bali för alltid, så har jag en yogalärarutbildning och det finns en plats kvar och utbildningen börjar imorgon. Och jag var såhär, då hade jag yogat en kvart. Och så ville jag bara gå upp till honom efter klassen och tacka för klassen, och då var en tjej framför mig liksom i en kö till honom som var så här, men den här, vad kostar, och bara började ställa mig sina frågor om det här. Och så sa han, hur länge har du yogat? Hon bara, det här är min första klass. Och han bara, kanske ska yoga lite mer. Och då hade han ett krav på att man skulle yoga 1 år regelbundet innan man får gå en utbildning från honom. Vilket är ett fantastiskt krav, tycker jag. Och då la jag det på minnet. Och sen så gick jag hem och så började jag yoga jättemycket. Jag skrev upp mig på en ashtanga-kurs och började gå in i filosofin och allt det här, och så kände jag så här, jag måste veta mer. Och jag kände efter varje klass att jag höll kvar lärarna oetiskt länge för jag ville veta allt. Och så hörde jag mig till honom och frågade så här, kan ni verkligen gå den här, jag har bara yogat. Så han bara, men då kommer du ha yogat 1 år om du skriver upp nu. Så jag anmälde mig. Så, och då fick jag också en annan riktning, en annan motivation, och vilket hjälper, för att jag är också väldigt lat faktiskt. Jag tränar inte alls av mig själv för att det är så fantastiskt varje dag.
Men vet du vad? Det där tycker jag är så fascinerande, därför att jag vet inte hur många yogalärare det är som har sagt det till mig, att jag är lat så att jag behöver det här och det här. Så jag börjar undra, finns det någon yogalärare som inte är lat, och vad är det här med lat egentligen? Och liksom, är det så att vi yogalärare också, det känns som att vi har en uppfattning om att en yogalärare ska vara på ett visst sätt, och att det är väldigt liksom sådär upp tidigt morgonen, följ din sadhana, gör så, att det ska vara så. Men alla säger att nej, men jag är lat så jag är inte sån egentligen. Och då börjar jag undra, men är det där någon slags, det där, vad är det där liksom? Jag tycker det är så intressant bara, för det är så många som säger det till mig, som sagt det till mig.
Det kanske blir så om det är den här traditionella bilden av att man ska yoga varje dag. Man ska ha sin self-practice varje dag. Om det är måttstocken, då är ju alla lata som inte lever upp till det. Precis. Så det är en bra poäng.
Precis, och vad är då self-practice? Är det alltid? För jag var på en yogalärarutbildning i somras och då pratade vi en del om det. Och vad är egentligen self-practice? Är det att alltid ha möjlighet att praktisera 90 minuter varje morgon eller 2 timmar varje morgon? Och, eller om man mediterar en kvart och kör några solhälsningar, kan inte det räcka? Eller om man bara mediterar, eller vad är self-practice liksom? Det kan vara lite intressant att prata om det, men det kan också bli ett helt eget poddavsnitt.
Alltså jag tror också att jag har inga barn. Jag lever tillsammans med min kille som tränar hela tiden, så det är ju också han såklart det har också varit en resa i att så han tränar ju ibland 2 gånger per dag. Och han älskar det. Och det är också så viktigt för mig att så här, men han gör allting med en sån enorm glädje. Alltså det är väldigt viktigt i vårt liv. Och vi pratar jättemycket om det där. Jättemycket om, är vi glada, är vi lyckliga, gör vi det vi vill, och om det är en period nu som är intensiv, vart är vi på väg med det, och jag tror för min del, när jag säger att jag är lat, det är när jag är hemma och jag har massor med tid och jag vet att jag skulle må bra av att röra på mig, och jag har suttit kanske på mitt dagjobb, jag var ju som socionom också, på ett kontor hela dagen, och jag är verkligen inte en sån som bara, nu tar jag en promenad hem, utan det är så här, jag åker tunnelbana, jag cyklar inte. Och så kommer jag hem och så känner jag så här, jag skulle må bra om jag gjorde 5 solhälsningar. Så jag behöver inte stå på händer eller något sånt. Eller, det skulle jag måste verkligen ta hand om min nacke och mina axlar för jag kan få nackspärr. Och så gör jag inte det, istället så sitter jag och tittar på 5 avsnitt av någon serie som är bra. Då känner jag mig lat. Det är det jag menar. Och för andra så kanske det är total, och det är för mig återhämtning. Så den tiden för mig har insett att så här, min återhämtning är när jag sitter och tittar på serier. Jag älskar serier, älskar framförallt filmer. Filmer förgyller mitt liv, och jag är väldigt picky med vad jag tittar på. Och så här, som andra kanske läser böcker eller sitter och lyssnar på musik eller går på konsert, så knarkar jag film. Så den tiden är jätteviktig för återhämtning. Men det är också väldigt viktigt för mig att jag rör på mig. Och det är ingenting som jag har med mig sedan innan. Jag har inte de rutinerna. Så jag måste kämpa hårt för dem. Och jag måste prioritera dem. Och för mig är det också att älska mig själv. Och att praktisera satya, att vara sann mot mig själv och mina mål. Och nu senaste tiden när jag har lärt ut klasser, så vi har pratat mycket om satya. Och jag har läst något så fantastiskt om en viktig del i att praktisera att vara sann mot sig själv handlar om att göra det, do it right the first time. Jag vet inte om jag sa det på engelska, att gör det rätt första gången. Och det handlar väldigt mycket om vilka mål jag sätter upp för mig själv. Så om jag hela tiden går runt och säger så här, men jag ska lära mig den här positionen och jag vill kunna klara av vad det nu är för någonting, och jag vill kunna röra på mig så här många gånger i veckan så att jag är en bra lärare som är förankrad i min kropp och så jag kan lära ut saker för mina elever som har en mer avancerad practice, så ska jag göra de här sakerna. Men om jag säger till mig själv att jag ska göra, vi säger konkret 3 gånger i veckan så ska jag yoga eller vad det nu är, och så gör jag inte det, då hamnar ju jag i den här diskrepansen mellan vad jag gör och vad jag vill.
Mm.
Skapar ju inte bra
Exakt.
Känslor och tankar. Då tycker inte jag att jag överdriver när jag säger att jag är lat, utan då måste jag utforska det.
Mm.
Och så antingen så måste jag förändra mitt mål, och då så kanske jag säger att jag kan träna en gång i veckan. Nej, men det vill jag ju inte. Det känns inte alls bra. Så. Då måste jag förändra någonting. Och då betyder det kanske att då måste jag ta bort några saker i mitt liv. Så att jag också kan, för jag vill inte ta bort min återhämtningstid heller. Mm. Och precis, ordet lat kanske inte är så...
Nej, men jag tycker, men, nej, men jag tycker det är jättebra att du tar upp det. Det är super, super bra. För det här är någonting, jag har funderat jättemycket på det här själv också. Det finns ett enormt värde av rutiner, av att faktiskt syna det där motståndet. För mig handlar det jättemycket om motstånd. Att jag har, precis som du är inne på, jag har mina värderingar. Jag har min vilja och min önskan och min längtan och tankar om vem jag vill vara. Men sen har jag också mina actions. Jag måste ju göra saker för att upprätthålla eller för att komma dit.
Yeah.
Och det skapar ju, ibland så dyker det här motståndet upp av olika anledningar. Mm. Ibland kan det vara rädsla, ibland kan det vara om vad som helst.
Mm.
Och liksom att se, okej, men varför har jag det här motståndet? För att jag, när jag låter motståndet vinna, det är då jag upplever mig själv som lat. Precis som du är inne på, att det har inte att göra med att man inte får lov att vila eller att man inte får lov till återhämtning. För återhämtning är jätteviktigt också.
Mm.
Och liksom hela den här biten. Men när man låter motståndet vinna så att man inte gör de sakerna som man längtar efter. Eller de sakerna som man själv vill. Eller som man själv har satt upp. Som har att göra med, i mitt fall, väldigt mycket med vilken typ av människa jag vill vara. Vilken typ av en relation och förmåga jag vill ha till min kropp och allting sånt. Det är ju jag som sätter upp det. För att jag vet att det mår jag bra av. Det blev en jättelång utläggning nu. Men jag känner verkligen...
Vad grundar sig ditt motstånd i?
Motståndet grundar sig nog ganska ofta i rädslor. Rädsla för vad ska det innebära. Jättemycket vad ska det innebära om jag lyckas med alla de här sakerna. Det kan kännas läskigt. Och det är det, när jag låter det motståndet vinna. Och hindra mig från att vara den jag vill vara. Eller från att göra det jag vill göra. Det är då jag känner mig lat.
Mm.
Då jag känner att jag är lat. Mm. Så jag är glad att du tar upp det ordet. Jag är jätteglad att du tar upp det ordet. För det kan nog ligga olika saker bakom det för de flera av oss.
Jag tror för min del så är det... Alltså för mig är det jätteviktigt att jag mår bra.
Mm.
Och jag har varit lyckligt lottad med att jag har alltid prioriterat att må psykiskt bra.
Mm. Mm.
Inte alltid prioriterat att må fysiskt bra. Det har blivit mitt senaste, liksom, sista 5 åren. Har det blivit större och större och liksom det är en jätteresa att hitta vad fan det innebär.
Ja.
Liksom. Men att må psykiskt bra har varit liksom nästan högst upp på min prioriteringslista. Ja. Och för att må psykiskt bra så behöver jag ha energi.
Mm.
Så fort jag har energi så flowar jag med livet och saker. Liksom, ja, och jag tvekar inte så mycket på mig själv. Så. Men när jag inte har energi, och det är så enkelt som att jag inte sover tillräckligt, eller inte har tid för återhämtning, eller inte jag har tid att fundera på vad jag håller på med, då mår jag väldigt dåligt. Och jag blir grinig och jag ser liksom fel i saker och ting som jag annars inte ser. Så jag tror min lathet, eller om man ska kalla den rädsla, kanske beror just på att jag har så späckat schema. Och har inte hittat den där, men nu börjar jag hitta den balansen eftersom jag har gått ner i tid på mitt socionomjobb till 60%. Så jag är ledig torsdag och fredag. Vi sitter här på fredag förmiddag och gör det här helt fantastiskt. Då märker jag helt plötsligt att så här, ja, men nu har du lossnat massor med tid och jag har yogat mer och gått på studios ganska sent på kvällen. Jag kunde gå på ett pass liksom klockan 8. Och kommer hem väldigt sent och känner sig väldigt lugnt för att jag vet att jag har den där återhämtningstiden. Så för mig handlar det, jag tror inte det har varit så tydligt för mig innan. Så det är en rädsla för att inte vara utvilad.
Jag fattar. Ja, och jag tycker det är också intressant just att du säger det här med psykisk hälsa, att det har liksom varit din prioritet, för det har varit väldigt så mycket mycket för mig också, just det här med att emotionella, att jag är en sån emotionell människa och också kan vara jättemycket uppe i huvudet och analysera och liksom verkligen liksom fastna i mycket grejer och sånt där. Mm. Så jag har också prioriterat det hela mitt liv. Men inser att, fast så har det varit för mig och yogan har hjälpt mig otroligt mycket där i alla fall, att jag kan inte få min, precis som jag tror du är inne på, min psykiska hälsa till fullo på plats om jag inte har hälsa i min kropp också. Och det är det som har varit den stora insikten för mig de senaste åren. Det är därför rutiner vad gäller min kropp är så viktigt. Att lära känna min kropp, om det nu så är huvudstående och få leka med kroppen på det sättet. Eller om det är att jag är ute och går eller går till gymmet eller vad det än är. Liksom. Men att det hänger ihop så himla starkt. Att det är, jag kan kämpa med alla mina psykologiska verktyg som jag har och har hållit på med det genom åren jättemycket. Och det är fantastiskt, har liksom verkligen hjälpt mig otroligt mycket. Men att komma ner i kroppen, hela hälsan och den psykiska hälsan och allt det här, den blir ju ofullständig om man inte har kroppen med. Och det är ju en fantastisk liksom upptäckt, verkligen. Det var något mer jag tänkte på, jag skulle fråga dig i samband med det. Som jag tappade nu.
Jag tycker att yogan har varit det enklaste sättet att kombinera det. För att det är ett helt system. Så även, alltså jag gillade att springa och jag vill börja springa igen någon gång. Jag gillar att gå på spinning fortfarande. Och min kille visar mig massor med typer av olika träningsformer. För han är väldigt allsidig. Men yogan för mig är verkligen andetaget. Så jag märker att sen även när jag går på spinning så börjar jag så här, jag kommer in i andningen på ett annat sätt, även fast det inte går att andas in och ut genom näsan när man sitter och flåsar. Det är som att för mig när jag går in på mattan att det är som att ett helt paket bara sätter sig på plats på den mattan. Och det är blickfokus och det är andningen och det är ett stilla sinnet. Och det är att observera kroppen och komma in i kroppen. Och så för mig gillar jag väldigt dynamiska pass. Och jag tycker, alltså, det är verkligen en release.
Ja. Jag var på ett fantastiskt yogapass igår. Och precis det, när man lägger sig ner i shavasana och bara känner sig så jädra lycklig. För att alla de där bitarna som du pratar om har bara fallit på plats där på mattan. Och man bara känner, alltså, jag kommer ihåg att jag tänkte när jag låg där vid Lasi Shavasana. Jag bara, fy fan vad jag älskar yoga. Den tanken var så stark i mitt huvud för att allting bara klickar på plats av de sakerna du pratar om. Det är så fantastiskt. Jag kom på vad det var jag skulle fråga dig. Det är det här med återhämtning, för du pratar mycket om återhämtning. Och där har jag jättemycket jobb kvar att göra. För jag behöver mycket mer återhämtning än vad jag ger mig själv. Hur kan du inte djupdyka lite i det? Ja. Lär mig. Ja. Teach me all your tricks för återhämtning. Hur gör du? Hur ser det ut?
Återhämtning för mig är något som måste hända varje dag. Jag kan inte spara min återhämtning. Det kan såklart, alltså, ibland är det, har jag haft så här extremt långa dagar. Men då kanske det innebär att jag inte sitter på sociala medier när jag tar mig från punkt A till B. Utan att jag blundar och sitter och mediterar på tunnelbanan. Jag känner att meditation är jätteviktigt för mig. För meditation för mig, så här, första fasen är verkligen att sortera tankar. Så när jag mediterar många gånger så låter jag mig själv tänka väldigt mycket. Så jag sitter bara still med mina tankar. Och sen går det över till en observation av att jag inser att det inte var 30 saker utan det var kanske 2 saker som verkligen pockar på min uppmärksamhet. Och sen har jag en tillit till att det finns kvar även när jag har mediterat klart. Jag behöver inte lösa det nu. Jag gör mycket listor på saker och ting i min mobil och det är ett sätt att överlämna. Att så här, jag skriver ner det här och då finns det där och nu behöver jag inte tänka på det mer och så släpper jag det.
Exakt så gör jag med. Ja. Oh, det är så skönt.
Det är så himla bra. Och det är väldigt mycket för Om jag ska skicka det där fotot till den där grejen och jag ska bekräfta med dig att vi ska den här podden och sen på jobbet så var den där inköpslistan och sen så var det så mycket, mycket olika saker som behöver åtgärdas.
Mm.
Men jag har en stress över att jag ska glömma bort det.
Ja.
Och sen i meditationen så till slut så blir det stilla.
Mm.
Och det här är oftast en process för mig som tar typ 3 minuter.
Mm.
Och sen sitter jag bara där. Och det är... men jag stillar sinnet så att jag sen när jag ska typ sitta och softa eller jag ska gå och träffa någon eller vad jag nu ska göra så har jag sorterat det. Och det tror jag många som jag hör som är väldigt stressade. Jag jobbar med människor med psykisk ohälsa. Det är det här att man har det här berget av saker framför sig. Och det kan det verkligen vara. Det kan ju verkligen vara socialtjänsten som ska ha in saker och arbetsförmedlingen ställer massor med krav och man har liksom kanske skulder, man har det väldigt tufft på riktigt. Men det är yttre faktorer som verkligen ställer mycket krav på en. Och hur bra man mår av att sätta sig ner och sortera saker. Så man känner att man får kontroll. Så för, återhämtning för mig behöver inte bara betyda att jag
vilar
utan att jag tar ansvar för alla saker jag har att göra. Och att jag har blivit bättre på att tacka nej till sociala saker. Så att jag är lite jobbig. Jag tycker att jag är jobbig för jag tycker människor är också jobbiga som gör det här mot mig, men ska vi ses? Ja, men vi ses om 6 veckor för då kan jag säga mellan 2 och 5. Och så dessutom så lägger man till, fast jag vet inte, utan jag ska känna efter. Nu är det inte så illa, det lät ju hemskt.
Men jag tycker det är bra att du säger det, för det där är ett fenomen och vi behöver alla förhålla oss på det på ett sätt. Och ja, det här är faktiskt något som vi pratar om ganska mycket hemma också, hur man ska förhålla sig till de här olika, liksom, eller det här fenomenet. Och vi pratar mycket i termer om, för både jag och min man anser oss vara introverta. Och när man är introvert, och jag älskar att jag har upptäckt att jag är det, för att jag, återhämtning är genom att vara själv. Är man extrovert så är återhämtning genom, då återhämtar man sig genom att liksom vara med andra. Och för mig är, jag behöver vara själv. Jag behöver vara liksom stilla och själv. Jag behöver ställtid, jag har sagt det jättemånga gånger i den här podden också. Jag behöver verkligen liksom ställtid mellan saker och jag behöver liksom sådär. Och då blir de här sociala grejerna. Jag har väldigt mycket extroverta kompisar. Då blir de här sociala grejerna som är så självklara för dem, för att det är där de får återhämtning, blir en jätteutmaning för mig. Och då måste jag, precis som du beskriver, börja säga nej och vara lite jobbig. Sen är jag ganska bra på att känna in också. Jag har också lärt mig att ena dagen är det tvär nej. Men när det väl är dags för den där grejen, kanske en vecka senare eller 6 veckor senare, då kanske jag har energi så jag kan. Så jag har också lärt mig att liksom säga att jag vet inte, jag får återkomma, men när senast behöver du veta. Så att det ändå blir någon form av, försöker ändå skapa någon form av tydlighet. Jag kanske inte alltid lyckas, men försöker skapa någon form av tydlighet. Så att de inte ska behöva gå omkring och vänta och undra på, ska jag komma, ska jag inte komma, vad händer, eller sådär liksom. Men,
och det vill jag bara säga, det här handlar om så här, vi ska ses 10 pers, där det inte är på något sätt beroende av mig. Då säger jag så här, räkna bort mig och jag är fortfarande välkommen, så ser det som en bonus. Så skulle det vara något sånt här att nu ska vi boka bord eller... alltså så, då får jag ta ansvar och se till liksom.
Ja, men du tar ju ansvar genom att säga så, för du är väldigt tydlig med så här funkar det för mig.
Men vill jag lägga till att så här, det handlar också om att jag har haft ett dumt schema senaste året också, senaste 2 åren, för att jag har satsat så mycket på yogan och jobbat heltid. Så det var verkligen för mycket, så jag är så otroligt glad nu när jag har gått ner i tid för min egen energi.
Ja, men jag är jättetacksam att du tar upp det ämnet, för att det är intressant, och också att ur det perspektivet att man får lov att säga nej och man får lov att ta den platsen man behöver när man har ett schema som du har haft, jobbar heltid och dessutom vill satsa på yoga. Du får lov att prioritera de sakerna nu och kanske då nedprioritera det sociala. Jag tycker det är jättefint att du tar upp det.
Jag tycker att Alltså en av fyra lever med psykisk ohälsa och det är ju allt möjligt så. Men om vi pratar om utbrändhet och återhämtning och yoga. Men också, jag menar, jag lär ut yoga på mitt jobb på Fountain House. Fountain House Stockholm på Götgatan. Alla med psykisk ohälsa är välkomna, så det är allting från alltså, bipolär till schizofren, odefinierat, så generell ångest, panikångestattacker, allt möjligt är välkomna dit och så.
Är det barn och vuxna eller är det bara vuxna?
18 år och uppåt. 18 år. Det är inget boende, man får inte betalt för att få där, det är frivilligt. Om man bor utanför Stockholm så behöver man en biståndsbedömning, med alla som tillhör Stockholms stad kan komma dit. Det är fantastiskt, man kan faktiskt traska in och boka in en tid, så kan man börja liksom kort därefter. Och vi har inga remisser eller dokumentation på någonting, så att jag vet inte riktigt när du kommer dit vem du är. Och man arbetar efter intresse och förmåga, och vi tror på att alla har någonting att bidra med. Och mycket med psykisk ohälsa som är farligt, det är att man isolerar sig. Så. Och dels för att man inte har ork och för att många ställen har krav och så. Men också för att självförtroendet är i botten. Så. Man kanske inte vet vart man ska vända sig. Och, alltså, vården, psykiatrin är ju fantastisk på jättemånga sätt. Den behövs. Men ibland så kanske man inte känner till vart man ska hänvisa folk. Vilket är ju så jävla konstigt. Men
så är
man,
det.
Man ger medicin och säger liksom, ta det lugnt. Så. Men alla människor behöver göra något. Precis som vi behöver röra på oss, så behöver vi ha ett ställe vi kan gå till där det känns meningsfullt.
Precis.
Och där är det, där stöter jag på många människor som har gjort den där grejen att man jobbar på och så orkar man inte. Och så till slut så slutar man bara för att kroppen inte orkar. För att kroppen inte orkar. Psykiskt har man inte orkat väldigt länge, men kroppen, du vet, man kommer inte ur sängen. Och så blir man sjukskriven och sen så ska man tillbaks väldigt fort. Och så kör man på, och sen andra gången man blir utbränd så kostar det ännu mer. Och så där kanske folk håller på. Två, tre gånger tills återhämtningsfasen, för man ska återhämta sig sen från det här, blir väldigt lång och kanske livslång. Så om det är någon som lyssnar där ute, så ta det på allvar. Det är ingenting som kommer lösa sig av sig själv, utan man har ett stort ansvar gentemot sig själv att hitta den där återhämtningen på ditt sätt varje dag.
Vad är din roll där? Du jobbar som socionom. Vad är din roll där?
Jag och åtta andra är handledare, så vår roll är att stå för en kontinuitet, att känna till alla arbetsuppgifter och se till så att alla har någonting att göra. Vi är en väldigt platt organisation, så våra, vi kallar dem medlemmar, det är inte patienter, utan de blir medlemmar i huset. Väldigt viktigt för oss att vi driver det tillsammans, och vi kanske har 60 deltagare per dag. Men vi är så pass få handledare att vi inte kan driva huset. Så att vi ser människor och lyfter fram deras styrkor och engagerar dem i uppgifter. Och för de som vill kan ta en ledarroll inom verksamheten och börja engagera andra och driva projekt. Vi har precis varit på en världskonferens i Detroit där samlas de här klubbhusen som de heter i hela världen. Där det är 500-600 människor från hela världen, majoriteten är medlemmar. Och man diskuterar den här modellen då som vi jobbar, och då är det medlemmar som åker, det är ju fantastiskt. Till att det finns de som kommer och kokar kaffet och kanske sitter i receptionen ett tag, och det är det man gör. Och då har man bidragit till med det. Så alla uppgifter är ju jätteviktiga. Och man kan komma dit och ha en dålig dag och få socialt umgänge. Så.
Wow, ja, det låter fantastiskt. Hur länge har du varit där?
Nästan 5 år.
Började du där direkt efter? Du pluggade 8 år, sa du förut. Började du där direkt efter? Eller?
Ja, alltså pluggade till genusvetare. Och sen jobbade jag lite. Och sen pluggade jag socionom och så började jag direkt efter.
Och hur nu, du har gått ner till 60%, och men hur funkar det här med yogan? Hur kombinerar du det med yogan? Har du någon tanke om att jobba med yoga sen 100% och sen inte alls det här, eller vill du ha kvar och jobba kvar i det här, eller hur tänker du kring det?
Jag vill kombinera. Jag tror, sen vet man aldrig, men jag tror, jag har inte hittat en form inom yogan som jag ser så här ska jag hålla på med i många, många år. För nu är jag väldigt, så här, jag gör klasser och jag behöver, jag kan inte bara lära ut en klass fysisk yoga och sen det, utan jag behöver ha en djupare koppling till människor. Och jag har funderat väldigt mycket kring vad är meningen med allt, vad är meningen med livet, det är så meningslöst alltihop. Alltså vad är poängen?
Ja,
det är jätteviktigt för mig att mitt behov av att veta vad meningen är med att stillas när någon haft en liksom dålig dag och kommer upp och säger tack för någonting, eller att jag får hjälpa till med någon, ha ett samtal med någon som är i en psykos, eller någon vill ha hjälp med att överklaga ett beslut från en myndighet som är orättvis. Det ger mig så himla mycket, det tar mig bort ur min meningslösa lilla diskussion om liksom, det är dåligt väder. Ja, så. Det pågår så otroligt mycket skit i världen just nu, och det har det gjort länge. Det är också så här media som är, alltså jag tror också att vi har levt i en bubbla i väst. I varje fall min generation. Alltså det har hänt saker i väst som varit brutala. Vi har haft krig här också och så, men nu är det här med de här terrorråden, att det kan hända vad som helst. Det kan hända imorgon i Stockholm på en gata där du och jag går, och då får oss att fundera mer, och så formulerar vi det som att, och det händer så mycket hemskt i världen nu, och så bara, nej men alltså hjärtat, det har pågått ganska länge.
Det har pågått egentligen hela mänskligheten. Precis. Det är någonting i mänskligheten som driver fram såna här saker liksom. Ja. Det är, min teori är att det är liksom konstanta bakomliggande trauman som skapar såna här saker. Att mänskligheten är lite lätt traumatiserad. Det är saker som gör att mänskligheten är det. Liksom. Att det är på något sätt inbyggt i hela, hela grejen att vara människa. Men liksom, och då driver det fram såna här grejer. Och det har du gjort under all tid. Liksom. Lidande har funnits under all tid. Men nu är det så mycket lättare att se det, upptäcka det och vara, och liksom vara i kontakt med det i alla hörn i världen. Liksom.
Och vi vet att så här, socialt kapital är jätteviktigt, vi vet att demokrati är jätteviktigt, vi vet att vi behöver känna oss, vi behöver känna en samhörighet i samhället, vi behöver lita på våra myndigheter. Det finns jättemycket saker som behöver finnas där, och det är inte bara någonting man säger, utan det är saker som är viktiga, så engagera dig i dem. Alltså visa lite civilkurage, ta ansvar. Om du stöter på någon som röstar på Sverigedemokraterna, säg inte bara att den personen är idiot, ta samtalet. Vad är det du säger? Var kommer din missnöje ifrån? Var kommer den här separationen ifrån? Jag har haft många samtal med människor som jag stött på i mitt yrkesliv om det här, och det bottnar i okunskap eller, alltså, och man känner så här, shit, jag kanske har en chans här att förändra den här personens syn på någonting. Vem annan än jag just då, för om jag befinner mig framför en människa som jag kanske kan påverka lite grann, så ska jag göra det. Och där tycker jag inte att alla har rätt till sin åsikt. Alltså nej, jag tycker inte att man, jag tycker man ska ha tolerans åtminstone. Och där kan jag känna att vart jag befinner mig i min yrkesroll i framtiden, att jag har de här utbildningarna, jag har den här plattformen. Jag har börjat prata med en annan, Therese, hej Therese, som också är yogalärare och socionom, och att vi vill göra någonting tillsammans. Och jag tycker att det händer, jag ser att det händer mer och mer sådana saker, och det är så fint, för det känns inte som att det kommer från en plats av konkurrens i den här branschen, utan det kommer verkligen från ett önskemål om att ge tillbaka på något sätt. Och det finns just nu ett extremt stort behov av yoga. Mm. Alltså det är bara så här, så jävla bra läge att vara yogalärare.
Ja, verkligen.
Eller hur?
Ja. Ja, det, och jag tror att det har framförallt att göra med det vi har pratat om under hela timmen. Att, ja, men dels som du sa att människor är så, för nu har vi suttit faktiskt snart en timme. Mm. Men dels som du sa att, att människor, ja, men det här med utbrändhet och folk driver sig själv verkligen så långt innan, innan de förstår att man behöver stanna och stoppa. Men också att, att det, det finns en längtan till mer mening, som du är inne på. Att det finns en längtan till att, men vart är meningen med allt det här vi håller på med? Mm. Och yoga är en sån fantastisk öppning till det där. Mm. Det är en, och också ett sånt fantastiskt verktyg för att fortsätta liksom, fundera kring såna här saker och jobba med såna här saker och få kontakt med både sig själv och sin kropp och allting. Så ja, man märker verkligen, nu är ju vi också kanske väldigt involverade i den världen, men man märker att det är, det finns ett enormt behov.
Mm.
Ett enormt behov. Mm. Så det är verkligen ett bra tillfälle, tänker jag.
Mm.
Men, och jag vill verkligen bara, jag tyckte det var fint det du sa, att just det här med att, ja, men, med mening och att finna mening i möte med en annan människa, i det här liksom, om en mötet där man hjälper till med någonting, där man bidrar med någonting, där man förstår att jag kan lätta på ditt lidande genom att bara möta dig här och nu.
Mm.
Att helt plötsligt så bara försvinner, gud vad var det jag satt fast i mina tankar där egentligen, och det bara blir så där, alltså va?
Mm.
Det spelar ingen roll.
Nej.
Det spelar ingen roll. Nej. Så är det oviktigt. Och att, att många pratar om det här, men vad är meningen med livet? Och jag har definitivt inte det svaret. Men,
har du inte?
Men just mycket av det för mig har, och jag tycker det är så fantastiskt fint att du sa det, har att göra med det här mötet.
Mm.
Kopplingen, känslan att genom att möta dig så märker jag att vi är en, du och jag.
Mm.
Separationen är en illusion. Liksom.
Mm.
Det där är så fint.
Mm.
Mm. Ja, men då får vi se var det landar helt enkelt framöver.
Ja.
Och jag menar, allting är ju föränderligt. Så jag, ena veckan så känner jag att oh, men, den här formen ska det ta.
Mm.
Nästa månad känner jag att nej, men det, nu verkar det ta den här formen. Så det kanske inte behöver ha en fast form heller, tänker jag.
Nej, man ska inte. Jag tror också det där att fortsätta. Alltså jag tycker det är jätteläskigt att gå ner i tid. Och, alltså jag tycker det är läskigt ekonomiskt så. Och de här 40% ska fyllas med yoga, men det är ju inte så att man liksom jobbar 15 timmar liksom yoga då, utan det ser ju väldigt olika ut och, men jag känner att om, men speciellt, jag tror att jag alltid haft det här att det här är intressant, nu gör jag det här, det här är intressant, nu gör jag det här, nu vill jag gå en till utbildning. Och det är jättemånga då som bara säger, men du har redan gått en utbildning, vad skulle man till utbildning till? Och bara, men det funkar inte så för mig, det är inte så att den här utbildningen, jag känner inte på något sätt att, så här, att jag läste socialantropologi och filmvetenskap och genusvetenskap och statsvetenskap att, bara för att det inte ledde till ett jobb, så det slösar det med tid. Det är ju fantastiskt lyx att vi kan få läsa utan att, alltså på universitet, och det kostar någonting än, fan passa på att läsa på universitetet.
Ja, verkligen.
Det där kommer ändras, och att vi kan ta bidrag och lån och att bara få sitta och läsa och upptäcka och diskutera med lyx verkligen. Och, men nu är jag 36 och jag märker att det finns en liten röst som säger, vad ska det här leda någonstans? Och ska vi ha barn och var ska vi bo? Vi bor i den här lägenheten, ska man ha bostadsrätt? Och, alltså det kommer de här som inte är någonting att förkasta, för man måste vara smart, man måste ta hand om sig själv, man måste ha en plattform, det tycker jag. Jag tycker att man också ska ha en bra ekonomisk situation. Jag tycker inte pengar är fult på något sätt.
Definitivt
alls. Jag tycker man ska ta betalt för det man gör och sådär.
Definitivt. Det behöver vi i yoga community verkligen hjälpa varandra och liksom ta betalt, värdesätt dig själv, för annars kan du inte förvänta dig att någon annan gör det. Så ta betalt. Och var tydlig med det också.
Mm, mm.
Verkligen. Speciellt med tanke på alla utbildningar man går, så behöver man ta betalt.
Ja, ja, och då blir det som att så här, om jag hade varit 25 och tagit det här steget så hade jag kanske drömt friare så.
Mm.
Så det måste jag vara vaksam för jag vill vara fri i mina drömmar och mina tankar.
Mm.
För att hittills så har det visat sig, så fort jag har följt en passion eller impuls, så har det varit asbra. Om jag brinner för det jag gör så blir det asbra.
Mm.
Och det finns så mycket röster som försöker ifrågasätta det där hela tiden. Mest mina egna, men de kommer ju från någonstans, de kommer ju från en norm och vad som ska hända vid en viss ålder.
Mm.
Så jag vill skita i det där verkligen och vara modig och köra på.
Mm.
Men det kräver ett jobb.
Mm.
Jag måste ta in inspiration från andra som gör det.
Mm.
Sådana som dig.
Och det är väldigt mycket därför jag gör den här podden också. Ha med sådana som dig.
Mm.
Därför att det finns så många som vill kanske göra saker. Jag höll på att säga lite annorlunda, men jag vet inte om det är så annorlunda egentligen. Men folk vill leva friare och det går att göra det. Mm. Och alla har sina egna förutsättningar att ta hänsyn till, men det går att göra det inom ramen för sina förutsättningar. Men där någonstans behöver man kanske sluta och inte jämföra sig, för att du behöver göra det på ditt sätt och ta hänsyn till dina förutsättningar och dina känslor och tankar och idéer och drömmar och liksom hur det är för dig, och jag behöver göra det på mitt sätt.
Mm.
Men det går verkligen att komma åt den där friheten som du pratar om man är, som du säger, vaksam och observant på allt som pågår inom en och liksom sådär. Så går det verkligen. Så det,
vad tycker du är den största utmaningen med att...
Den största utmaningen är de där rösterna som du pratar om. Och också alla andras. Inte alla andras, vad alla andra säger, utan att möta vad alla andra säger.
Mm.
För det har varit den stora utmaningen för mig att stå fast vid. För vi har den senaste tiden, både jag och min man, börjat välja ganska, och igen så använder jag ordet annorlunda. Jag vet inte om det är det egentligen, men annorlunda mot hur vi gjorde förut i alla fall. Och har valt att liksom byta boende till liksom, för att halvera, i princip halvera våra kostnader. Och liksom, vi har valt massa olika saker. Mm. Valt bort framför allt massa olika saker. Och nu ska vi snart till och med sälja våran bil. Liksom. Mm. Så att, det är mycket sådana grejer vi gör. Och det har tvingat mig att facea vad jag själv identifierar mig med.
Mm.
Och liksom vad jag själv sitter fast i och behöver släppa taget om. Och sen också stå kvar i det när jag möter någon som jag, som du pratade om förut, som man inte har träffat på ett tag. Och man ser deras blick när man berättar vad man gör eller vilket sätt man gör det på. Man ser att ena ögonbrynet höjs och jag kanske projicerar allt det här förmodligen. Mm. Eller så finns det i alla fall delar av både och i det. Och så bara stå kvar i att jag gör inte som alla andra, jag gör något jättekonstigt nu och borde jag verkligen göra det här, och jag som har en 4-årig dotter och undrar vad den här personen tänker om mig, nu är jag oansvarslös, men du vet, massa såna här grejer som dyker upp. Att inte falla för det där, att liksom hela tiden backa tillbaks till mina värderingar, till vad vill jag skapa, vad är liksom. Det är svårt. Det är jättesvårt. För mig har det varit det svåraste, absolut.
Ja. Det tycker jag är otroligt viktigt att jobba på hela tiden. Och så här, vi jobbar på kanske fysiska saker, eller vi jobbar på vår meditation, eller vi jobbar på, jag vet inte vad, men alltså verkligen se det som en del av ens yogautövning att mata sig själv med hur jävla awesome man är. Och så aktivt ta bort de där rösterna. Inte fastna i gamla berättelser om det här är jag och så här har jag gjort. Och vara väldigt konkret med ens mål. Det tycker jag, där märker jag när jag fastnar. Jag bara så här, men jag vill typ så här göra den här. Jag vill lära ut kanske på fler studios eller någonting så här. Men vilken studio och när och vilken omfattning? Och har jag verkligen, är verkligen det jag vill? För vad är lönen där? Och ska jag klämma in fler klasser och vem vill jag få kontakt med där ute, vilka vill jag lära ut till? Igår lärde jag ut för ett företag och det var jättekul för att det var mer män än kvinnor, eller så det kanske bara så jag uppfattade det, för att det var mer än en man i en klass för yoga. och jag tyckte det var så kul, liksom att komma till de här som bara säger, men vi har en arbetsmiljödag och nu ska vi göra yoga. Och så kom det upp, det var en man där som liksom stod längst fram och log hela tiden. Och han var väldigt orörlig, så som många är. Och man blir bra på det man tränar på. Han tränar inte yoga eller rörlighetsträning. Så. Och han kom upp efteråt och sa, det var fantastiskt. Det var helt fantastiskt. Och det är sådana möten. Och okej, men det mötet gillade jag. Hur ska jag komma i kontakt med stela män? För att jag har ju någonting att erbjuda, men jag måste också få energi tillbaka. Så jag tycker att man ska vara, jag tycker man ska drömma orimligt stort.
Orimligt.
Och jag tycker inte att man ska lyssna på några röster om någonting. Och så tycker jag också att man ska sprida det där. Så när man stöter på någon människa som bara säger, men jag vill bli astronaut, så bara, fan vad bra. Hur ska du bli det? Så.
Precis. För det sänder en signal om och vara tydlig med det. Och det har jag lärt mig jättemycket från min man faktiskt. För han är, jag kan vara lite sådär under hela den här resan, var lite, jo men jag skulle vilja göra det, och du vet, lite okonkret i mina mål. Jag har en känsla, jag är väl, som sagt återigen väldigt känslomässig. Jag känner vad jag vill mer än vad jag ser vad jag vill. Och det är inte alltid så bra, för det blir inte så tydligt. Och min man är väldigt tydlig där, väldigt konkret och väldigt så här. Och han är, jag börjar bli lite rädd för honom, jag har sagt det här förut, jag skrev något om det på Instagram häromdagen. För han kan liksom verkligen manifestera sina intentioner på liksom minut och prick liksom. Men det är för att han är så förbannat jävla tydlig, och han uttalar det. Han är liksom... Och han kanske inte uttalar det för hela världen, det är inte så. Men han möter och han säger och han är liksom... Han är väldigt tydlig, och jag uppfattar att du också, när jag hör dig prata nu, att det finns en tydlighet och konkret konkretism, håller jag på att säga, det kanske inte är ett ord, men hos dig, som är väldigt inspirerande.
Tack. Men det är lite det här som när jag mediterar, alltså jag tror bara att jag blir ängslig av att jag inte vet, om inte jag har en riktning. Jag tror jag brukar säga det här till min chef ibland, att så här, jag känner inte att jag har en riktning. Så, vart är vi på väg med det här? Så behöver jag bara få prata om det. Jag är mycket idéspruta. Jag älskar att sitta och planera och idéer och hit och dit. Men jag måste se ut så här, någonting. Och det, apropå sociala medier, där är ju väldigt svårt. För där ska man ju, jag tror att jag lyssnade på dig och du pratade med någon annan. Jag kommer inte ihåg om det var. Det var Elin.
Elin Grant, va? Ja, vi pratade lite om det.
Vi pratade också om det här med... Jag tror hon nämnde att det finns företag som liksom, man skickar in en foton och så kan de liksom leverera någon text eller någonting och sådär. Och att det är liksom, det går inte för henne, det är inte autentiskt och sådär. Jag kan också känna det där att det blir liksom ett glapp om man hela tiden ska producera någonting och ska hela tiden komma ut någonting. Och man är konkret, man vet vad man vill leverera, man är också en känslomänniska, och så får det där att synas utåt. Det är mycket lättare så här, mycket lättare än klass eller så där, men det där varumärket som är så viktigt för oss som egna företagare, springer om det är yogalärare eller vad det är, men så på något sätt, för att vi ska vara så intuitiva och autentiska och vi ska ha så jävla mycket saker, så blir det som att vi inte får sälja oss själva på liksom, vi får inte nå ut till kunder med eller vi får eller får inte, men jag har faktiskt aldrig stött på det här. Jag har stött på så himla bra, jag har inte stött på någon yogapolis. Jag stöter på dem i periferin, i artiklar och i bloggar.
Ja, det är mer så jag stöter på.
Men jag har aldrig stött på någon som bara, det här är inte yoga.
Vi ska börja runda av strax. Och vi har pratat om så mycket roliga saker, så skulle kunna fortsätta prata hur länge som helst. Jag brukar ju alltid, den här podden heter ju Ett större liv. Och att leva ett större liv är ju liksom upp till var och en att definiera, men... Jag brukar säga att det handlar om väldigt mycket om att leva sin sanning och leva sin hälsa, vad nu det är för en själv. Och det krävs ju lite jobb kanske för att ta reda på de sakerna. Men vad är det för dig, och om du skulle ge våra lyssnare 3 tips på för att leva sitt största liv, vad skulle det vara?
Tro på dig själv. Aktivt varje dag tro på dig själv. Lyssna på ditt hjärta, det ljuger inte. När någonting känns off i en relation, när någonting känns off i en situation, ditt arbete, fly inte direkt bara för att det inte känns bra. Alltså så, man vet ju själv, om man är känslomänniska kanske man ska känna lite mindre, om man övertänker kanske man ska känna lite mer. Men vi vet när vi ljuger för oss själva. Och om du inte vet det, så börja jobba på att lyssna på det där. Så tro på dig själv, lyssna på ditt hjärta och ge tillbaks till andra. Så var snäll mot andra.
Jag skriver under på alla de sakerna.
Ja.
Jättebra, tack snälla. Men och om man vill yoga med dig, eller om man vill hänga med dig, eller om man vill liksom veta mer om dig, var hittar man dig?
Man hittar mig på Instagram och Facebook. Yoga underscore with underscore Eva, det är på engelska. Facebook yoga med Eva. För att jag lär ut på olika ställen. Så. En sak som jag vill tipsa om är i november så arrangeras ju den här Yoga of Hope med Barncancerfonden och Rakel. Det är konstigt att säga så. Brotén. Yoga girl. Och vare sig man yoga med mig den dagen eller någon annan, så är det ett stort... då får man liksom arrangera yogaklasser.
Vilket datum är det?
Jag tror det är 18.
Ja, men då har jag hunnit lägga ut det här. För det tar lite tid att redigera och grejer. Men då har jag hunnit lägga ut det här. Men då lägger jag upp en länk. Jag kan lägga upp en länk till det i avsnittsinformationen också. Och till alla dina sidor och så.
Fantastiskt. Men då kan man yoga på olika ställen. Jag kommer att lära ut på Sats, Sveavägen. Och man behöver inte vara medlem på Sats eller någonting. Och så kostar det 100 kronor, så går det till Barncancerfonden.
Fantastiskt. Jag har också sett information om det florera i sociala medier och sånt. Så det finns ganska mycket information.
Himla bra grej. Det är en sånt konkret tips. Där får du yoga för dig själv.
Och ge tillbaks.
Tillbaks.
Jättebra. Nej, jag tror vi rundar av och så hörs vi igen helt enkelt. Och så ser vi vart vi möts igen.
Tack så mycket.
Tack snälla för att du var med. Det var fantastiskt här. Tack.